Tjena, tjena allihopa. Välkomna tillbaka. Välkommen tillbaka. Jag är faktiskt här nere i Malmö just nu. Sitter på hotellet. Ska spela in nu med Addis. Addis, hur mår vi?
Eller nu, jag måste prata med den småländska dialekten att jag sitter i Växjö och spelar in med dig.
Absolut. Det gör absolut. Du väl ändå?
Ja, det är väl här man sitter i grottan. I Sveriges rövhål tänkte jag säga. Men det är det inte. Typ. Det är väl kul att vara igång igen. Vi har ju haft ännu mer datastrul.
Faktiskt katastrofalt. Men vi är tillbaka för alltid nu.
Jinxa ingenting nu, men vi är tillbaka. Så kan vi säga.
Vi är så pass säker nu, vi är tillbaka forever. Men she ride the dick like carnival, eller? Shout out Kanye West. Tyck vad ni tycker. Kurva Nord och grabbarna, de är med i nya albumet. Jag svär, vi ska avsluta det avsnittet med den här låten. Tänk, men innan vi gör det, tänk att kurvan är...
Tänk att kurvan är etta på Spotify. Man.
Ja, tänk att kurvan är number one worldwide. Fattar ni den, folket? Va? För er som inte vet, Kanye West släppte sitt album och låten Carnival. Det är en till låt dock. Ja. Har de sagt, Addis? Men jag vet inte vilken det är.
Oh, jag minns inte. Jag har ju vetat. Jag har inte lärt mig dem utan till än. Vad de heter. Nej,
men det är en till i alla fall. Där Kurva Nord är creditade. Som att... Men nu har det ju släppts video. Har du kollat videon förresten? På Carnival?
Har den släppts nu? Jag har bara sett klipp på.
Nej, videon har släppts nu tror jag.
Ja, då har man något att göra.
Men nej, jag har inte kollat. I alla fall, Kurva Nord är med där. Men innan vi avslutar det här avsnittet och lyssnar på den låten så ska vi såklart snacka om Inter. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Interpodden. Sa jag inte ens innan, men vi är här, vi är tillbaka. Sist så snackade vi inför Supercoppa-finalen och ja, som vi tänkte att det var en vinst. Det var vi tippade på.
Ingen större chock.
Ingen större chock, enkel titel, Mickey Mouse Cup ändå. Även fast man vinner den. När man vann den då var det Mickey Mouse, sa vi. Eller nej, när man vann den så var det viktigt. När man förlorade den var det Mickey Mouse Cup. Men ännu Metro vinner en Mickey Mouse Cup. Vi ska inte fastna så mycket i den matchen. Men det var en 1-0 vinst. Och det var inte så mycket mer att komma med från Napolis håll. Utan man stängde den matchen. Kul med en till titel. Forza Inzaghi. Oh. Eller vad säger vi, Ads?
Ja, det kan man väl lugnt säga. Ännu en cuptitel. Han är ju uppe nu på, jag tror han är på delad första plats på lika många superkoppas. Vilket är kul att se och visa på att han är en jävla mästare i sådana här kupper och slutspelsmatcher. Ja. Sen satt det ju långt inne. Det kom ju i slutet. Det var ju nära förläggning där. Sen så var det ju Diego Simeones lilla grabb som fick lite hjärnsläpp där och ville ta ett rött kort. Så då blev det lite jobbigare att stå emot mot Inter. Och Lautaro, Il Toro, Il Capitano, Il Argentino, Aka Messi, allting vad vi kan kalla han just nu. Världens bästa striker just nu avgjorde ju den matchen. Och han fick ju kritik för sin lilla bulle på magen. Men han får den bullen så länge han levererar så som han gör. Så att... Det är skillnad att se ut som Arnautovic och inte leverera kontra att se ut som Lautaro och leverera. Så, nej, kul med en vinst.
Kul med en vinst. Jag håller med dig helt i fullo faktiskt. Inte förlorat en match sen vi spelar mot Hellas. Så riktigt fint. Med det sagt, efter Napoli där spelar vi mot Fiorentina. Vi har spelat mot Juve och nu senast Roma. Vi tänkte faktiskt släppa avsnittet förra veckan där innan Roma-matchen. Men vi tänkte, vet du vad, vi låter nog den matchen spelas för den... Den kommer definiera en hel del av den här säsongen. Så vi höll kvar och den har spelats. Och vi ska komma in på den. Men vi får backa bandet lite grann i alla fall. Addis, vi behöver inte ta allt i full och detalj. Men Fiorentina-vinsten 1-0. Yes. Viktig.
Viktig.
Riktigt viktig faktiskt. Spelades 28 januari. Så det var ju strax innan februari. Då.
Precis.
Men... egentligen så har det ju varit viktiga matcher ända sedan vi mötte Lazio, skulle jag säga, i serien. Det var ju Lazio, sen var det ju Napoli, men det var kuppen. Och sen så var det ju Fiorentina, Juve, Roma. Och vi sa ju, likt som vi har sagt innan, ads, går vi rent här, då, då. Och faktiskt, det är det vi har gjort.
Ja.
Tänkte vi ska fira strax också när vi kom in på tjuvarna där. Men, ja, men Fiorentina, det som du vill dra i stora penseldrag, som man säger bara.
Ja, men det var väl en klassisk match från Inter. Mycket bollinnehav. Mycket som går via våra, vad ska man kalla dem nu för tiden. De har ju skapat egna roller, höll jag på att säga, som Makalele gjorde. Det borde ju döpas till Pavardo och Bastoni-rollen. Och hade väl det mesta. Lyckas få in 1-0. Turan vet jag inte, blev skjuten av någon sniper där på något friläge en gång. Han la ut och hånade sig själv där. Sen så, det vi absolut inte får glömma i den matchen är ju faktiskt att vi får en straff emot oss i den här Marotta League som vi spelar i. Som är lite diskutabel. När jag såg det först så tänkte jag direkt att det här kommer bli straff. För det ser ut som att han boxar honom när han nickar upp bollen i luften. Vad han nu heter, Angola eller vad han heter, i Fiorentina. Och sen när jag kollade prisen så tyckte jag fortfarande det var straff. Och sen när jag har kollat på Twitter i efterhand så ser man ganska tydligt att det är Sommer som är först. Men han smäller honom ganska rejält. Och jag kan tycka det både är straff och både inte. För det är ganska bryskt att gå in så. Så det är starkt för domaren att ta den. Och vi får ju straff emot oss. Så jag förstår inte vad Juve-fans och Milanistis gör i sängkammaren ihop. Och klagar på att det är Marotta-lig. Men det är ju någon som räddar den här straffen. Och det är ju Jan Sommer. Som tydligen då...
Legenddjur!
Ja, vilken värvning det är alltså. Han är ju känd för att vara bra på straffar. Och han gjorde det jävligt bra i något EM eller VM där när han skickade ut Frankrike. Ja. Och jag läste lite i efterhand. Han har ju inför matchen läser han på kring de spelarna som tar straffar och studerar liksom hur de tar straffar. Och han visste ju då att den här Nico Gonzalez, som jag tycker är väldigt fin, gör det här lilla Jorginho-skuttet. Men det Nico Gonzalez inte har gjort är själv att läsa på. För är det något Sommer kan, så är det att rädda sådana straffar. För han räddade ju exakt en sån straff mot Jorginho. Och jag såg också ett klipp på den här Nico Gonzalez senaste straffar.
Jag såg också den.
Exakt likadant hela tiden.
Kommer i typ så här 100 år. Nej, men så här fett länge också. Han har inte ens försökt sig på något annat.
Jag tror det var typ så här 10 straffar. Video på 10 straffar. Och alla ser exakt likadana ut. Och då har han liksom så här antingen satt den. Eller så har han skjutit utanför. Eller då missat. Men han fortsätter ändå skjuta i samma hörn och göra sitt lilla skutt då. Vilket är lite kul att se. Men vi lyckas vinna den matchen med nöd och näppe. Vilket är starkt. När man... Vi hade ju avstängningar på både Hackan och... var det Mkhitaryan som var avstängd också? Nej, Barella var det. Vilket också är helt sinnessjukt att gula kort i kuppen går in i ligan.
Ja, faktiskt.
Kan förstå om det är ett rött kort. Om det är att man har bitit en motståndare och man har avstängd en längre period. Men ja, de var avstängda och vi, Aslani och Fratesi fick ju axla den rollen. Vilket jag tyckte de gjorde helt okej. De har inte spelat så mycket ihop. Och det, ja, Aslani är väl ganska lik Hackan men inte samma nivå. Och Fratesi är väl lite mer att springa in i djupet i straffområdet och så vidare. Så att de skötte sig bra tycker jag ändå.
Nej, och vi tar med oss 3 poäng där, vilket får oss och ja, det sätter oss en väldigt tajt plats där när vi ska upp mot Juve som blir nästa match.
Precis.
Och det blir väl mer eller mindre avgörande kan man nästan säga i alla fall. Det gällde ju där att vinna helt enkelt. För vi låg ju, då låg vi nog 4 poäng före kanske.
Ja, jag tror till och med de hade gått om eftersom vi hade en match mindre spelare.
Ja, just det. Precis. Vi har haft 2 mindre matcher spelare. Precis, vi hade 2 mindre matcher spelare och sen så mötte vi Juve, då fick vi, hade vi en match mindre och sen med Roma då så har vi legat på samma. Men precis. Så det var ju viktigt att vinna den här matchen.
Ja.
Mot Fio, vilket vi gör, och efter det är det bara att ta sig till Turin och spela mot de här, eller förlåt, vi tar oss till San Siro. tänkte på förra mötet. Men vi tar oss till Miazzan.
Yes.
Och bjuder in de här tjuvarna för att helt enkelt visa vem som ska ta 2 stjärnor i år och vem som ska vinna ligatiteln. Och ja, men den här matchen, det är x antal spelare som ska ha sina rosor, som man säger.
Precis.
Men ja, det finns en hel del att gå igenom på den matchen. Men man går väl in lite med tanken av att vi måste ha en vinst. Och med vår historik så vågar jag inte riktigt ta ut någonting i förväg. Och jag tänkte väl att det här kan gå hur fan som helst. Men innerst inne, jag ska inte ljuga, det kändes som att vi tar det här liksom. Vad kände du innan matchen, Eds?
Ja, det luktade ju ett kryss, gjorde det. Sen så var det ju mycket inför matchen där rottan Allegri ska stå och ja, säga att inte det är favoriter och vi slåss bara om CL-position, fast att man har lagt så mycket pengar på till exempel det senaste nyförvärvet som de har plockat in från Championship, har de pungat ut ganska mycket för. Och det är intressant att höra dem säga det, och han klagar på att han inte har rutin, så att de ska inte kunna vinna ligan. Det ska vara överlägsen vinst av Inter och bla bla bla. Inter var tjuvar och de var poliser, och sen så var det lite tennis jämförelser och annat mellan 2 tennisspelare där.
Ja, de var Djokovic tydligen och vi var Djokovic, eller fan nu är jag.
Ja, vi var Djokovic och de var den här italienaren då som slog ut Djokovic.
Sinner,
så, ja. Ja, Sinner. Så att massa sån skit innan matchen. Lol. Och det är ju klassiskt Allegri också, och det är klassiskt italienskt att man ska försöka psyka, men man kan ju försöka göra det med vettiga underlag. Sen så ska man ta ifrån dem att de har varit jävligt bra defensivt i år. De har inte spelat någon bra fotboll, Juve. Vlahovic hade ju vaknat till där. Hade väl gjort typ 5 mål på 5 matcher, tror jag, eller någonting. Gjort det bra för att vara i Juve så som de spelar.
Faktiskt. Ja, de kom in i det lite i slutet av första halvan av säsongen egentligen. Börja segt. Men vände, de vaknade väl till lite mot slutet typ, och det var väl därför man blev ju lite skraj ändå.
Ja, men de har ju som sagt bara ligan att fokusera på. Sen så har han ju också klagat på att de inte har rutinen. Men jag tror det var Sia som skrev en tweet här i veckan om varje spelare då som antingen har vunnit typ 5 titlar med Juve, ligan då, under den här långa perioden som de har dominerat. Någon som har liksom vunnit VM, EM, ja, det var ju massa spelare som är inblandade, som är mästare i Juve eller i sina landslag liksom. Ja. Så att där fattar jag inte heller vad han snackar om. Han är snackar i nattmössan eller vad det är man brukar säga. Och matchen började väl bättre än vad jag trodde. Ja. Det var ju i alla fall en kille eller 2 killar, men främst en snubbe som hade vaknat på helt rätt sida i helt rätt match. Och det är ju vår magiker, turken på
verkligen
mittfältet som styrde igång motorn. Och ja, jag tror att han typ slog 2 felpass spela matchen, och det var passningar som ändå studsade tillbaka till oss liksom. Helt magisk match av Hackan, Çalhanoğlu. Och sen så, han var ju MVP, alltså det var inget snack om saken. Sen så var det ju en annan spelare som blev framröstad till MVP av fansen. Har jag för mig i alla fall på Instagram att jag såg. Och det var ju Pavard, som också var helt jävla sinnessjuk. Alltså, att vi släppte Skriniar gratis och fick in honom. Alltså jag hade betalat de pengarna om och om igen om jag hade vetat att det skulle falla ut så bra på så här kort tid också, för han kom in ganska sent.
Så att du har till och med varit lite skadad också.
Ja, och det kunde ju ha varit mycket värre än vad den skadan blev till slut. Och han gör ju en helt magisk match, och han gör den här fantastiska brytningen. Han typ lägger sig ner i slutet där ute på kanten. Jag tror det är Weston McKennie som ska få den. Sen får man ju inte glömma bort, Inter hade ju läget till att göra 2-0, 3-0, 4-0. Och det enda som kunde ha rubbat den här matchen var ju när det stod 0-0 och Vlahovic ja, har ju typ en touch från en korpenspelare i det läget. Vilket var lite förvånande med tanke på vilken form han var i, så tänkte man att han skulle antingen klippa den direkt eller ta emot den och klippa den. Och sen var ju Pavard och bröt den, det avslutet liksom, eller det anfallet. Sen var det ju som den gode Materazzi sa, det var fullsatt på arenan plus en till, och det var Jan Sommer. Så vi stängde igen den butiken jävligt bra. Och att vi skulle vinna, det kan jag inte säga på förhand att jag trodde. Jag tänkte ändå att Inzaghi kommer fortsätta på sitt vanliga, att han kommer safea och lite det här. Men han har fan blivit bättre på det, och gå för det och vet när det gäller. Så att en välförtjänt vinst. Szczęsny höll ju nere siffran också. Arnautovic kan ju fortfarande inte göra mål när det är öppet mål. Och visst, det krävdes ett självmål för att det skulle bli en vinst. Men Pavard och Barella och Thuram var ju inblandade. Och ja, jag tackar inte nej till en 1-0-vinst mot Juve. För det blir mer retligt, kan man väl säga.
Faktiskt. Nej, och som sagt, den vinsten betyder så jävla mycket. Man börjar fira redan där. Och jag slängde ut en liten fråga i gruppen redan då, innan vi hade mött Roma, om man vågat ut lite vinst i förhand. Och som sagt, de flesta tycker ju inte att man ska göra det. Men det finns ju de som känner att, vet du vad, fuck it, vi har vunnit den här jävla fucking ligan nu. Och det fanns nog en hel del som tänkte så, men inte vågade yttra det kanske. Men det var lite av den känslan det var efter den matchen. Och jag tror många Juventini jävlar, de kände nog att det är över nu. När vi har, och, alltså, torskar den här matchen, det betyder ju att vi inte vinner ligan liksom. I alla fall av det jag sett av de här tjuvarna skriva på nätet. Men alltså, vad ska man säga, så jävla härligt. Helt enkelt så jävla härligt. Mindre att tänka på. Kul och få dem hålla käften. Vi ska komma in på hur det har gått för dem sen, vilket också gynnar oss grovt. Men vi levde bra där innan Roma-matchen. Och sen kom ju den här matchen mot Roma, som också visar sin vikt. För då hade vi en match mindre spelad. Och det handlar om att vinna den här matchen också. Det handlar om att vinna alla matcher, om man nu ska säga det så långt. Men det var absolut en viktig aspekt att ta denna vinsten mot Roma. För då hade vi legat, 7 poäng nu?
Före ligger vi. Med en match mindre.
Med en match, är det inte lika många? Ja, precis.
Atalanta är ju släpande, så att säga.
Precis, så det, ja. Jag behövde räkna här i huvudet. Men ja, exakt. Så det kan bli ännu bättre. Det kan bli ännu bättre.
Precis.
Nej, men vad ska man säga? Här tar vi oss till Rom, helt enkelt. Och så spelar den här matchen. Och för mig så kändes det som att det blir ingen målfest. I alla fall. Det var ingenting jag hade tänkt på. Förväntade mig inte att Roma skulle hitta på någonting speciellt. Jag kände inte att de skulle sätta in 2 baljor. Och vi kan väl gå in på den lite. Men jag kände väl rent spontant, om jag ska ta och summera lite av matchen, vi börjar ganska segt. Absolut, vi får ett mål av Acerbi tidigt som fan.
På sin födelsedag.
På sin födelsedag. Jag kände, nu åker vi. Han satt den. Men sen, jag vet inte, jag tyckte de slappnade av lite. De blev slarviga, tyckte jag, i passningar, i uppspelning. Vilket leder till att men de här romanspelarna, de tar ju liksom tillfället i akt och försöker testa sina chanser. Och vi släpper in ganska billiga mål, tycker jag. Men det han är, Mancini. Jag tänker alltid på han gamla Mancini. Minns du honom, han andra som spelade i Roma för länge sedan?
Han spelade Inter också.
Ja, han, ja.
Med Zlatan.
Exakt. Så jag tänker alltid på honom när jag ser namnet Mancini och tränaren såklart. Men i alla fall, så Gianluca Mancini sätter ju 1-1. Och ungefär 20 minuter efter det, knappt det, 15 kanske, så sätter El Shaarawy ett mål. Att han spelar fortfarande brukar jag bli förvånad över. Men, och då står det ju 2-1. Och då känner jag att helvete, nu gick det inte som jag tänkte. Och då tänkte jag att nu går vi tillbaka till det här med Spalletti-tiderna här, där vi bara börjar torska massa grejer och äta bajs liksom, helt enkelt. Jag tänkte, det är över nu, det är över, du vet, Roma har den här matchen, de har den här i fickan, vi är dåliga på att stänga. Och nej, men det blev paus, och våran tränare som vi visste, fick ju inte vara med på sidolinjen. Han hade dampat för mycket. Så han var helt enkelt någon annanstans och ringde väl in där i halvtid, som vi har fått höra att han har gjort.
Som ja, ryktet också, säger det.
Som ryktet säger. Men jag fann för mig att någon spelare gick ut och sa det efter matchen. Ja, att han ringde.
Vad står ni i halvtid?
Ja, exakt. Så han,
vilket han också är fuckat. Lite efterblivet.
Han har fuckat alla. Bastoni har fuckat alla nu, mannen. Ja. För jag men såg att fick se upp och kolla nu och ska granska.
Ja, jo. Men det är ju alltså, inte så att Inzaghi är den första som gör det.
Nej, exakt. Så, Mourinho som fucking smög in där i en hel jävla
tvättkorg, typ.
Ja, ja, exakt.
Så att, ja, det finns några exempel på det också, så att det är bara fjantigt. För det hände ju också lite värre grejer. Det har ju spridits en bild på Acerbi där han visat fint finger till Roma-fansen. Exakt. Där ja. De önskar han döden och massa grejer. Men det ska inte granskas då, för det är inte lika allvarligt till en snubbe som överlevde cancer då. Men ja, det är Marotta League som sagt.
Det är lite så. Nej men nu återgående liksom, det kändes som att vi blev slarviga första halvlek. Det skrev jag till dig också när vi snackade på sms och, men, och det ser man när man väl kollar stats sen. Man ser att första halvlek så var Roma mycket farligare. Vi kanske höll i bollen lite mer, men de fick mer skott, de fick mer stora chanser. Det var mer counterattacks och så vidare och så vidare. Så de hade ju den här första halvleken för någon anledning. Men i den andra, där har du en stor förändring. Dels av att bara kolla på matchen, så såg man att helvete, nu har de vaknat till här, gubbarna. Men jag tror inte bara att vi vaknade, jag tror att Roma somnade till lite grann.
Ja,
för det, ja, det tar inte så lång tid efter andra halvlek står till. Thuram, djuret, älskar honom. Han sätter in.
Klassavslut. 2-2.
Precis. Klassavslut. Sen har vi ett självmål, va, som jag först trodde skulle räknas som ett vanligt mål, men det blev det tydligen inte.
Precis, det var ju Angelino, nyförvärvet, som det var ju typ ett identiskt mål vad Thuram gjorde innan, bara att det blev självmål nu och det var från andra kanten. Ja. Så att ja, klassanfall igen, bara att det var Angelino som var sist på den bollen.
Precis. Nej, och här tycker jag vi börjar spela bra. Spela säkert. Spelarna gör bra beslut. Och här väljer han också att göra en hel del byten. Och då blir man lite skraj igen, för då kommer Addis favoritspelare Arnautovic in. Och ut tar han ju ändå, han tar ju ut Martinez. Och där kan vi väl säga att det var ju inte en av hans bättre matcher denna gången faktiskt. Jag tyckte Martinez var lite, nej men han var inte, han var bara inte på topp som han brukar vara. Och det hände väl liksom. Han kan inte vara fucking Messi varje match liksom. Men, men jag tyckte själv personligen att han var lite off den här matchen. Så jag tyckte att det var rätt att byta ut honom liksom. Han behövde nog bli utbytt där. Men trots det så fortsätter vi lira. Och ja, kom in en Alexis Sanchez i slutet också, som faktiskt jag tycker skapar lite grann. Han gör inte världens grejer, men han är där och hotar. Han har lite energi, springer benen. Men det är lite den rollen han har haft. Addis, han har varit lite sån, han är ju lite dum i huvudet också, men han kommer in och han kan väl springa ibland i alla fall.
Han ser lite spelsugen ut jämfört med Arnautovic, ja, i alla fall. Sen är det två olika spelartyper, men han skapar ju ändå lite och utmanar. Sen kan han göra det i vissa lägen där det inte behövs. Och lite sådana grejer. Men gör väl ett helt okej inhopp, kan man väl göra.
Ja. Nej, och som sagt, vi återigen, andra halvlek, den har vi in the bag. Liksom. Det är vi som står för skotten, det är vi som står för bollinnehavet. Och jag hade ju dragit ut, vad blir det, 87, 88, 90, jag hade tagit ut vinst här redan där. Jag tänkte att men det är över. Man såg det på de här spelarna, de pallade inte.
Nej.
De var inte där, du vet, de var någon annanstans och inte spelade säkert. Och du vet att det går bra när du börjar lägga de här tillbakapassningarna hemåt. Precis. Ingen stress, ingen press. Och det var bara, vad fan säger man, grädde på mosen. Att vi får ett avslutning, vi lägger spiken i kistan, vi sätter sista potatisen.
Precis.
Man bara drar värst in. Nej men det blir ju faktiskt din favoritspelare som står för nazist där, sjukt nog.
Ja.
Alltså vilken jävla jokerspelare han är, mannen. Ingen vet vad fan han kan göra, men
mannen som, mannen som har skapat en egen position. Ja, det är bara att han inte är engelsman eller spelar i Premier League som det har kommit ut officiellt då. Alessandro fucking Bastonias. Mm. Vilken jävla spelare. Och har ni inte sett, jag gissar på att du inte heller har sett den. Eller jag kan nog sätta mina pengar på att inte du har sett den.
Ja, säkert inte.
Men han var ju med i Frog Talk. Om du vet vad jag menar.
Ja, jag känner igen.
Vem kallades grodan i Inter?
Det var Brozovic.
Nej, han är krokodilen.
Krokodilen, ja. Men fan vad grodan.
En riktig legend i Inter. Som var en supertalang när han kom till Inter.
Man,
samma position som Baston. Fan vad svagt av det alltså.
Jag är jänsligt nu. Du sätter mig på spotten så här. Vem?
Ni andra som lyssnar nu, pausa här och tänk efter lite. Sen kan ni skriva det i kommentarer om ni gissade rätt. Men Andrea Ranocchia, mannen.
Ja, för fan.
Han har ju en liten Interpod han med. Fast han kanske har lite bättre gäster än vad vi har. Det får vi ju se längre fram när vi har lite gäster. Men han hade ju Bastoni som gäst. Där de pratade lite om hans karriär i Inter, hur nära han var på att lämna innan Conte övertalade han att stanna. Han hade ju också varit utlånad, han kom ju från Atalanta och varit utlånad till Parma, gjort det helt okej, men han märkte också själv att det är för hög nivå för honom och behövde speltid. Så inför det året när Conte kom så hade han tryckt på sin agent att han ville lämna, men det blev att han stannade. Och tack gode gud gjorde han det. Och sjukt nog är han bara 24 bast. Men det känns som att han har varit med sen.
Ja, det ännu känns längre. Som han är typ 27.
Ja, och han säger ju det själv. Att liksom han känner sig som en av de rutinerade i laget. För han har ju varit där sen Conte-tiden liksom. Ja. Och det är därifrån vi började bygga. Så att det är ju både tack vare Conte och sen de här andra tränarna som har varit där efter Conte liksom. Så att, ja. Fantastisk spelare. Riktigt jävla bra annars.
Framtida legend om han stannar i Inter.
Ja, vi får väl hoppas det. Att inte han är en av dem som ryker. Vilket jag inte tror. Med tanke på att han är italienare och har varit med sedan grunden. Och jag tror de ändå har lite... Det beror ju på, som sagt. Pengar lockar ju ganska många. Kärleken. Det var ju till exempel... sen förstår man ju att Roma liksom... Toskarna av matchen som de spelar med en man mindre hela tiden. De har ju någon nummer 90 där som bara är med för att sälja tröjor typ. Jag vet inte, jag har glömt hans namn. Men ja, kul att se. Enkel vinst. Sen, enkel vinst var det väl kanske inte. Men det är kul att se att de kan, som du säger där, de låg under med 2-1. Och de möter ju, alltså säg vad man vill, vad de ligger i tabellen och hit och dit och hur de spelar. Alltså det är ju ett topplag i Serie A som ska vara upp och slåss om CL-plats. Och det är inte många matcher i år. Peppa, peppa, vi har haft tur, eller tur, vi har varit skickliga nog och ta ledningen i de här stora matcherna. Så jag tänkte liksom, när det stod 2-1 i halvlek, där tänkte jag bara... Nej, vi toskar den här matchen. Alltså det, det Rossi har kommit. De har haft ganska lätt spelschema att spela ihop sig. De har ju mött typ alla tre bottenlag. Och sen får han sitt första stora test. Och då leder de med 2-1 i halvlek mot ett Inter som inte har toskat en match. Och då kände jag bara, det här är den matchen vi kommer toska. Men de visade ändå på moral. De insåg att de inte är tillräckligt bra, att de inte kan slappna av. Och sen så är det ju viktigt att göra tidigt 2-2 mål så att stressen hinner lägga sig liksom, så att inte den kommer vid minut 80 och sen börjar man ta massa dumma beslut. Vilket visar på en styrka som vi inte har haft tidigare heller. Utan det har ofta varit så som du sa, att vi kan ta ledningen, sen slappnar vi av, vi kanske dominerar efter ledningsmålet i några minuter, sen slappnar vi av. Och sen så kommer en sån som Berardi, eller vilket lag vi nu mötes, Sassuolo, som är vårt spöklag, och vänder matchen liksom. Och då vaknar vi aldrig till igen, då är det liksom förlorat. Nej, men nu var det verkligen som att de kom ut i halvlek och hade vässat dobbarna och tänderna och klona och allting liksom, och gick ut och körde över Roma, vilket de ska göra, för Roma är inte så bra och det är inget jättebra lag på pappret heller som vi ska köra över liksom.
Nej, och sen extra kul att slå De Rossi på käften.
Ja, men jag vill inte, jag vill faktiskt inte säga slå honom på käften. Jag gillade Rossi.
Det är så.
Han var ändå lite ärlig också i intervjun sen efter liksom, att
ja, det var han.
han sa ändå liksom, ja, vi förlorade matchen. Det finns inget annat att säga. De som spelar för ett lika eller liksom att man spelade bra men ändå förlorade. Alltså, så jag gillar ändå han. Han är gentleman. Och liksom sen det här som hände när de mötte Sverige, när de inte tog sig till EM. Där han inte ville byta in sig själv. Ja,
jag såg också det. Det kom upp där.
Ja, där han inte ville byta in sig själv liksom. För att han tyckte att någon annan skulle gå in då.
Fan, vilka tider det där var. Helvete.
Ja, det var ju när Sverige hade fotboll på hög nivå. Men det har vi inte just nu. Nej, så det var väl skönt att sätta stopp för deras del i alla fall. De fick väl njuta i en halvlek i alla fall. Ja. Skönt att reta syrans man lite också. Han är ju romanista tyvärr. Jag vet inte vad som gick fel där.
Mourinho var nog glad också kanske.
Ja, men det tror jag ändå. I alla fall mot Pellegrini, för där verkar det ju vara något hetsigt. Jag vet inte vad de håller på med.
Exakt. Nej, och det var med den matchen som vi gick upp, som sagt. 7 poäng.
Precis.
För tjuvarna, och det var ännu bättre sen när vi fick höra att tjuvarna förlorade sin jävla match mot Udinese, va?
Ja, med 1-0. Och det var väl, jag ska inte säga att det var väntat att de skulle toska hemma mot ett lag som Udinese, men de har ju haft många matcher där de har vunnit med 1-0 och kommit undan. Alltså spelat bedrövligt och de ska straffa mot sig och ja, massa incidenter. Och det kommer i kapp. Det gör det tyvärr. Eller tyvärr, det är skönt att det är mot Juve. Eller att det är för Juve. Men de har inte spelat bra. Och man vinner inga titlar på det sättet som de spelar. Jag tycker, alltså det kanske låter fel att säga det än inte på. Jag tycker de har tillräckligt bra lag för att utmana Inter. Men så länge Inter har sitt grundspel, för det har de verkligen. De vet exakt vad de ska göra. De som hoppar in vet exakt vad de ska göra. Men jämfört med Juve så, med de spelarna de har och sättet de spelar fotboll på, det håller liksom inte i längden. Och det ska inte hålla i längden. Så att, ja.
Nej, jag håller med. Och som sagt, vi ligger ju en match bakom, och det är mot Salernitana nästa. Det var på fredag. Och vinner man den så går vi upp på ännu mer ledning. Vi går upp på 10 poäng i så fall, före Juve, före tjuvarna. Och men det är ett drömscenario för oss liksom.
Precis.
Det kommer bli riktigt nice. Och jag bara ser fram emot den här säsongen mer och mer liksom. Det är riktigt roligt. Men utöver matcherna så har vi även fått in lite nya transfers. Addis, de har kommit in, trillat in, blivit official. Here we go.
Ja, enligt Fabrizio i alla fall. Sen vågar man ju inte lita på det förrän som står där.
Så är det ju.
I seriepremiären nästa år. Vi såg ju vad som hände med Lazar Samardzic. Polacken från Neapel ser ut att vara klar. Zielinski. Och det är på free transfer, vilket är helt sinnessjukt. Marotta, jävla gud. Är det något han kan så är det ju free transfers. Vad ska man säga? Det är en klockren ersättare till Mkhitaryan nästa år kanske, där han inte behöver spela lika många matcher. Och de kan rotera ganska rejält. Och sen så är det ju Taremi från FC Porto. En efterlängtad striker som man nästan hoppades på skulle komma in i januari. Sen fattar jag, vi är Inter, vi kan inte köpa loss honom redan i januari tyvärr. Har haft en lite svagare säsong i år, men det kan också vara för att han är ganska mätt i Porto. Men ska vara en mer en spelartyp mer lik Dzeko skulle jag vilja säga, men ännu mer kraftpaket, och har levererat i Portugal. Vilket också vi ska vara försiktiga med, för vi vet hur det har gått med värvningar från Portugal tidigare. Hos Jao Mario. Men han har också levererat i sitt landslag liksom, och jag tror att han är klippt och skuren för Inter. Det är ingen jag tror kommer gå in som startspelare så länge vi har kvar Thuram och Martinez. Men det är väl en ersättare till Arnautovic eller Sanchez då. Vilket ja, den smakar gott skulle jag säga. Så att den värvningen gillar vi.
Det gör vi. kul att vi får lite nytt. Lite nytt färskt blod. Det har även varit snack om, vet inte vad man ska kalla honom, råtta eller legendar. Men det har varit skriverier om att han skulle tillbaka, ja, ville tillbaka lite intro och så vidare och så vidare. Men vi snackar såklart om världens mest dramafyllda man som brukade spela som anfallare i Internazionale Milano, Icardi såklart.
Precis, och frågan är om det bara är han som vill tillbaka eller är det någon mer som vill tillbaka. Jag vet inte hur status är det.
Om det är vilka någon... mer tror du hade varit sugna då?
Ja, jag syftar mest på Wanda.
Du tänker så, ja.
De kanske saknar boendet i Milano, vem vet.
Är de ihop eller? Ingen fucking vet man.
Nej, det är väl lite disco fram och tillbaka i det förhållandet fortfarande, har jag fattat som. Det har ju varit lite hett som någon rappare, italiensk rappare, och hon har lagt ut massa under mindreåriga, ska ju inte kolla och så, men ja, det har ju varit lite rykten om att han är sugen på att komma tillbaka. Men det jag tycker är intressant med Inter, med detta, alltså detta är ju rakt av Marotta. De är ju steget före, alltså det, om man kollar liksom så här, de vet om att de förmodligen kommer tappa någon till nästa år. Och då har man redan liksom, det problemet har man redan bockat av nu.
Faktiskt, man har...
Man behöver liksom inte den här paniken sen till sommaren att shit fan, nu stack han och vem fan ska vi hitta nu den här sista veckan eller de här sista dagarna eller månaden, du vet, och behöva pröjsa lite extra, utan man är och tittar på den här gratismarknaden, för det funkar ju. Man behöver inte köpa spelare hela tiden, utan
han är kan... sjuk Marotta faktiskt.
Ja, och de är ju öppna med det liksom. De säger ju att de tittar på den här gratismarknaden och kontrakt som går ut och så vidare, och det är helt rätt liksom. Det finns bra spelare, och med tanke på att Inter har växt de senaste 3 åren och enligt mig är kanske topp 3 i världen, eller det är de, men sen kanske de till och med är topp 1 just nu, sättet de spelar och levererar. Men det liksom, det lockar ju spelare nu, så nu behöver man knappt övertala dem att komma till Inter. Nu är bara frågan vad det ska stå på lönekuvertet, och då är det enligt Inters regler. Och sen är det bara att signa liksom. För det är bara att titta på Pavard liksom. Han, hade inte han pushat så mycket för att han vill till Inter, så hade vi aldrig fått han för den summan som det snackades om liksom, eller som det blev då. Utan det lockar att komma till Inter, och de ser liksom känslan och allt det här, hur liksom nära de är fansen och vad Inter har för grupp. Och där är ju Inter också väldigt tydliga med vad de vill ha för typ av människor, vilket underskattas i dagens fotboll kan jag tycka. Jag menar, kolla på United. Nu såg jag dem, tyvärr, för din del. Men en sån som Anthony ser jag ju inte liksom, även om vi inte spelar med renodlade yttrar, så ser jag inte att han är världens mest genuina människa och dör för laget direkt. Utan kollar man på Pavard, kollar man på Mkhitaryan och alla de här, alltså de är ju liksom... De dör ju finter, fast att de inte har vattat så länge liksom.
Exakt.
Och det är ju den känslan de har fått av spelarna som har vattat länge, men också av fansen. Alltså, jag tror det gör jävligt mycket.
Det gör nog jävligt mycket.
Och är det så liksom till sommaren att det blir en storspelare som säljs, det snackas ju om Dumfries. Det hade inte gjort mig jätteledsen. Ja, men då har man ju tagit in den här kanadensan, Tainon Buchnan. Vi har inte fått se henne. Kanske får se henne mot Salernitana, beroende på om det står 4-0 i halvlek eller om det står 1-0 till Salernitana kanske. Men han har ju liksom ett halvår på sig här nu att anpassa sig. Det är ju ingen stress att få in honom nu, och det har han säkert kommit överens om, inte med, för att han ska kunna komma in och leverera kanske nästa år då. Så egentligen till sommaren säljer de Dumfries, då kanske de hittar någon ersättare till honom för en billig peng eller på free transfer. Sen är det egentligen bara en till målvakt som hade behövts. Och det, med det menar jag inte liksom att Sommer är färdig efter den här säsongen, utan han kommer ju kunna hålla i lätt 2 säsonger till.
Ja, lätt.
Men det behövs någon bakom honom, för Audero är väl inte på den nivån, och jag tror att han bara är inlånad. Sen Stankovic vet jag inte hur han har levererat i Sampdoria nu. Och det snackas ju lite om den här brassen, jag har dålig koll på honom, men det är någon brasse i brasilianska ligan som många... inte fans på Twitter i alla fall skriver om. Och sen så har det ju snackats lite om Di Gregorio, som är en Inter-produkt. Han är i Monza just nu och ska, han har gjort en bra säsong och ser jävligt bra ut om att jag har sett han spela. Men jag ser inte det där, de där fötterna riktigt som Inter har haft de två senaste säsongerna i alla fall, med Sommer och Onana. Men vi får väl se vad som händer på den fronten.
Mm. Verkligen. Nej, kommer bli intressant.
Ja, verkligen.
Nästa punkt vi har nedskrivet här. Mm. Demonen Inzaghi i stormatcherna i år. Vill du berätta om demonen Inzaghi eller?
Ja, alltså vad ska man säga? Vi har haft han nu i 3 år, va? Eller 2 år? Mm.
Två år.
Och förra året liksom, finns ju inget att säga. Förutom att vi kanske skulle vunnit titeln redan förra året, kan jag tycka, och andra stjärnan. Men han vann ju i italienska cupen, eller Supercoppa. Han tog sig hela vägen till en CF-final och förstörde för City. Det var ju bara någon liten råtta längst fram som förstörde i sitt egna lag. Annars tycker jag han har varit liksom fantastisk, förutom i de här, framförallt de stora matcherna. Han har ju schabblat till det i de mittenlagen och sämre lagen liksom också, där han har gjort lite konstiga byten och fått lite panik. Men det känns som att han har mognat till nu. Han är ju ung, det får man inte glömma, för att vara tränare. Men kollar man alla matcher i år mot de här, vad ska man säga, topp 5, topp 6 lagen, så har vi inte förlorat en match. Utan den enda matchen vi har förlorat är mot det där jävla Sassuolo, som jag hoppas vi tvålar dit, vilket kommer bli tufft på bortaplan, så bra som vi är mot dem. Men nej, det är bara att buga liksom, och vi ska ha andra stjärnan efter den här säsongen, så som det ser ut. Och så, alltså, man kan inte bottla det så här, för då är det riktigt pinsamt. Men han ska vara kvar nästa år med, alltså oavsett vad som händer, om du frågar
det tycker
mig.
Jag också.
För att, han är en av världens bästa tränare just nu. Sättet han spelar på, sättet han kan ändra matcherna på. Visst, han är ganska fast vid den här 3-5-2-an, men han snurrar ändå lite på den och det löser ju sig till slut. Sen såklart, nästa år kanske andra lag lär sig hur Inter spelar, men han känns lite som Pep Guardiola, att han letar efter nya lösningar direkt liksom. Och jag läste senast idag inför matchen mot Salernitana att de fokuserade jäkligt mycket på matchen mot Roma, vad de gjorde för fel, för att rätta till de felen så att inte det hände igen. Och det känns som att han har lärt sig från förra säsongen och nu bara egentligen rätta till de felen han gjorde, och det verkar ju gå hem liksom. Så big ups till demonen Inzaghi.
Till demonen. Det var 3 år faktiskt, du hade rätt.
Det var 3 år.
Tiden går snabbt, bror. Tiden går snabbt.
Ja, den går snabbt. Den går snabbt.
Känns som 2. Men det, nu är det 3:e säsongen.
Ja.
Så det blir väl tekniskt sett.
Sen, men då sa jag också fel. Då menar jag att vi skulle ha vunnit första året med Inzaghi och inte förra året.
Precis.
Ja.
Fast fan, då har han varit, exakt, 2024 nu. Uft, man. Men i alla fall. Nej, och utöver det så jag håller med dig. Det ligger helt rätt. Demonen har steppat upp. Jag gillar honom bara mer och mer för varje dag. Och som du säger, man får inte bottla den här ligan nu. Fy fan, om vi gör det. Oh my god, jag ska åka hem till honom då, mannen. Och ha damp på honom. Men det känns, man vågar inte säga någonting.
Nej.
För mycket PTSD från gamla grejer. Men det också, alltså, nej, han förtjänar en titel, så är det ju bra. Och det är så jävla snyggt att få 2 stjärnor nu. Och vi får fan åka ner då, sista matchen. Jag såg någonting att det kunde avgöras nere på nästa derby. Så är det, mot Milan.
Ja, det är 2 scenarion. Antingen så kan det avgöras mot Milan, om vi vinner då såklart. Eller att Juve bottlar sin match innan derbyt är. Så att då kan det vara klart innan. Jag tror det var något sånt. Det hade ju varit det bästa. Men vi tar en match i taget, som de har gjort hela året. Och det funkar ju liksom. Lite läskig match nu på fredag, som sagt, mot Salernitana, som har sparkat Inzaghis brorsa. Och vi vet ju hur det brukar bli när en ny tränare kommer in. Så brukar spelarna få lite ny energi och det blir mycket jobbigare än vad det egentligen kanske kommer vara längre fram om man möter dem. Men vi ska ju vinna den matchen oavsett. Men man vet att det är alltid lite svårare när det är en ny tränare, som sagt. Men det ska nog gå bra.
Ja, du snackade lite om tifon också. Du tyckte Medusa var jävligt snygg mot Juve.
Ja, den var... Fy fan vad grym den var. Speciellt med det här vid ögonen med elden och... Ja. Att det var hål liksom. Eller som riktiga ögon, det var så jävla grymt alltså. En av de fetaste jag sett faktiskt.
Den var riktigt snygg faktiskt. Och jag skickade ut en liten grej i gruppen, men Ohani också, ni fattar inte vad jag menar alltså. Jag sa, vilken är den snyggaste? En person skickar bild, man. Men det brukar ju vara den som kommer upp ofta som lades in i det inlägget. Jag ska bara ta fram själva inlägget här. Men det var ju den här Titti Dominic...
Ja, med det var för fina, något år sedan,
ja, men den fina donnan. Absolut, ja. jag tycker nästan också det är en av de snyggaste. Men jag gillar den de la mot Juve när de lägger upp tre tjuvar på tifot.
Ja, den är också mäktig faktiskt.
Den diggar jag. Så det är nog en av mina favoriter. Men jag ska lägga ut en liten grej här när ni har lyssnat klart det här då. Så lägger jag ett litet inlägg igen, så får ni bidra med flera tifon, tack. Vi vill se vilka ni tycker är de snyggaste. Vi kan lägga en sån på kanske.
Man vill ju framförallt se dem. Ja, det kan du med. Men man vill ju framförallt se kanske tifon som dykt upp när vi inte ens fanns. När vi inte ens kunde följa.
Ja, faktiskt. Inte. Gärna före vår tid.
Ja. Så att där någonstans någon... efter 2005, 2006. Ja, 2006 hade man redan börjat kolla i sig.
Ja. Men där någonstans. Vi fanns, måste vi ju säga. Vi fanns ju då.
Ja,
men vi var ju så pass unga då att vi inte så att vi minns direkt.
Vi fattade inte vad tifo var då kanske.
Så 2004 och bakåt, om ni har tifon därifrån här, var kul att se.
Ja.
Men vi fanns redan på 90-talet. Slutet av 90-talet. Tror inte vi är 2000-talister här, utan vi är båda 90-talister. Nej, utöver det, jag hetsar er lite också i gruppen. Ska vi ta ut någonting i förväg? Men nej, de flesta säger att det är ju tid att lura sig att det är klart. Och så är det ju faktiskt. Men Elmedin skrev faktiskt en grej där i det inlägget, att vi har inte riktigt haft någon dipp ännu där vi presterar lite sämre över tid. Och han är lite orolig av att vi är inte säkra om vi kan hantera en eventuell motgång kanske. Vi har inte blivit testade på det sättet. Håller du med där, Addis, eller? Ligger någonting i det på ett sätt, jag förstår honom. Men jag tror bara helt enkelt vi är för starkt lag i år för att deppa ihop sådär. Det kanske kommer någon motgång och sånt, men jag tror absolut inte det kommer drabba på det stora hela. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det beror på vad man ser som motgång också, lite så. Alltså, är det att Martinez eller Thuram blir skadad och vi har svårt att göra mål? Är det att någon av, typ som nu är Serbia, skadad inför de här viktiga matcherna i CL? Är det att vi åker ur CL, att det är liksom en motgång, vilket inte alls är omöjligt med tanke på att Atletico Madrid ser ut? Sen har ju de tappat en av sina bästa spelare i år, vilket är Morata inför första mötet, som har på en rejäl skada tydligen. Men jag tror alltså, vi fick ju en motgång mot Sassuolo. Det var ju ingenting man hade räknat med, att toska mot Sassuolo hemma när man har ledningen. Och vi ser ju de vänder på det. Sen absolut, åker man ur CL kanske det rubbar rytmen, eller kryssar kanske mot Salernitana nu på fredag, för att man känner att ja, men Juve toskade, vi har råd att liksom slappna av. Eller vi kanske roterar för mycket för att vila oss till CL. Alltså, vi har väl haft vissa motgångar liksom. Pavard blev också skadad och vi tänkte hur ska det gå. Då fick Bissek hoppa in, som aldrig har spelat i en topp 5-liga liksom. Kommer från danska ligan. Och det löste sig. Så att jag tycker ändå vi har stött på motgångar under säsongen. Och vi har bröstat dem liksom. Sen så kommer det ju komma kanske större, tyngre motgångar. Det kan vara att vi slutar Atletico nu. Och sen får vi möta något lite sämre lag helt plötsligt än Atletico, så kanske vi åker på det. Men vi, alltså, jag tycker det är dumt att säga att vi inte haft några motgångar i år, för det har vi haft. Sen beror det på om man rankar motgångarna eller så. Men jag tror vi löser. Jag tror inte det är någonting som kommer, jag tror inte någon motgång i alla fall kommer rubba att vi vinner andra stjärnan. För det känns som att spelarna har liksom ställt in sig
på. De verkar ha fattat, exakt.
Ja. För lite, om man kollar det året, första året med Inzaghi, så var det ju typ på det här sättet att man dominerade matcher, men man chokade sen när man tog ledningen och tappade ligan till slut. Och det kändes som att spelarna inte visste riktigt hur mycket det kan betyda och hur mycket fokus man måste lägga och ta en match i taget liksom. Och det såg Çalhanoğlu
tidigt. Där lade du något bra. Där lade du något bra. Jag tror det är exakt så där. Jag tror inte de fattade riktigt vad det är som krävs för att vinna en fucking titel, jävel. Och jag tror de såg det och de vaknade nog till där när Milan tog det.
Precis.
Dels för att det är rival, men också dels för att nej, men jag tror bara de fick en lite wake up call. De var nog inte vana vid det där.
Med allt som Milan hetsade när de vann sin titel, alltså det tände ju någonting i Inter. Sen så,
ja,
förra året så var det ju ingen bra säsong, om man ska vara helt ärlig. Inte. Men det var ju också ett läroår, eller vad man ska säga. Och det är där jag tycker Inter har mognat, det är att man ger inte han sparken. Man ser att han bygger någonting och har byggt en relation med spelarna, och spelarna har byggt en relation med varandra liksom. De har gjort en bra grupp. Och det kommer man längre på än vad man tror. Alltså man får fan inte underskatta det. Jag menar, det är bara att kolla. Alltså den här tabellen som de här EFTV la ut, de som inte vet vad det är ju 4-5 amerikanare som är italienare då, som har en podd och YouTube-kanal, där de också lägger ut lite fakta och så på Instagram, där de bara har fokus på Serie A. Och kollar man hur mycket Juve la ut på säsongen kontra vad de har tjänat in, och sen kolla på Inter. Alltså, det gäller inte bara att värva massa spelare och sen tro att det ska lösa sig. Det finns många exempel på där folk inte har lyckats, fast att de kan värva hur mycket som helst och för stora summor. Sen absolut att man kan bygga ett ännu bättre lag om man har pengar och har en struktur. Men man kommer långt på att hitta rätt gubbar och rätt personligheter och bygga en stark grupp liksom. Det är viktigare än vad man tror. Så att den dagen vi inte har det kommer vi nog titta tillbaka på den här tiden och tänka, fan vad bra vi hade det då.
Då vi satt här och snackade om succéer.
Ja.
Jävligt speciellt för spelare också, som om de får vinna den här andra stjärnan. Fan vad det där kommer vara ihågkommet för en spelare liksom. Vara med och ta den där stjärnan och säga fuck ut i Milan.
Ja, men det var Ranocchia sa ju det till Bastoni, med att han var ju nära Juvet år och övervägde det liksom. Jag minns inte vilket år det var, och det förvånade mig att han var riktad dit, för det var ju under tiden Juve var dominanta liksom. Så sent vad de skulle ha Ranocchia till. Men han sa liksom det, att han började fundera på att lämna, och sen så kände han liksom att fan, alltså går jag till Juventus och vinner en ligatitel, så vinner Juventus en ligatitel. Men vinner jag en ligatitel Inter, så är man legend. Alltså vinner du något med Inter, då fastnar du på väggarna liksom. Alltså då är du en av dem liksom. Du är en i familjen och du kommer bli ihågkommen för det. Och det är bara att titta liksom. Eto'o var inte där länge och han vann en CL-titel och ligatitel liksom. Och är fortfarande en legend för Inter liksom. Det finns många spelare som kanske inte var i Inter så länge, men de har vunnit en viktig titel. Antingen Serie A eller Champions League eller vad det nu kan vara. Och då kommer man ihåg den spelaren, hur bra han än var liksom. Så att det ligger mycket i det. För Inter är kända liksom för att vara en familj och alla är välkomna och det här liksom. Så att vinna den andra stjärnan kommer nog betyda jävligt mycket för den här moralen och den här gruppen. Och det kommer locka ännu mer. Alltså när folk ser det, hur mycket en andra stjärna kommer betyda, och man kommer vilja ha fler stjärnor liksom.
Det är den.
Och spelare ser att de är på rätt väg liksom.
Nej, precis. Innan vi avrundar, Ads, det är Atleti om en vecka. CL är tillbaka.
Precis.
Åttondel. Viktiga matcher.
Tuffa matcher igen, fortfarande.
Exakt. Riktigt. Och ja, men det är ett Atleti som är starka i år. Även fast man har tappat Morata, så har du en Griezmann fortfarande som gör fucking kaos.
Precis.
Men de har det ju inte lätt i La Liga heller. Real slaktade väl den serien lite grann. Och Atleti kommer ju vara sugna på att ta den här vinsten. De har väl säkert gett upp lite på ligan där borta i Spanien. Så de kommer vara sugna på vinst och de kommer att komma in taggade. Och det kommer bli jävligt upp för Inter. Det kan man säga. Men hur hade du gjort, Addis? Hade du roterat spelarna och ändå försökt ha den här ligan i fokus på andra stjärnan nu när det går så bra? Eller hade du testat dina vingar i CL också mot ett Atletico som är jävligt starka just nu?
Alltså, hade vi spelat som förra året, att det är vissa matcher där vi bottlar och hit och dit, så hade jag väl sagt att man bara ska gå för CL liksom. Men jag tycker, så som vi spelar i år, både i ligan och med det försprånget vi har, och med den extra matchen då, eller släpande matchen, alltså det finns inget att bromsa för. Alltså med det spelet vi har och hur bra det ser ut. Och då är liksom, får vi en skada som är på någon viktig spelare liksom, som är avgörande för oss, alltså man får ta det där och då liksom. Jag tycker inte det finns något att spara sig för, helt ärligt, utan truppen är byggd för att klara de här två turneringarna. Och de löste ju det bra förra året, även om de bottlade ligan där och inte hade så mycket att slåss om mer än att ta en CL-plats igen. Så tycker jag inte man ska vara rädd för att tappa ligatiteln och backa mot ett Atletico Madrid som, ja, egentligen är i vår sits förra året, där de inte har så mycket att spela om i ligan mer än en CL-plats. Och ja, alltså det kommer bli en tuff match. Det är Diego Simeone, det är taktik, och det är, för fotbollsögat kanske det inte kommer att vara det vackraste. Tror det kommer vara jävligt taktiskt, och vi brukar inte vara bra mot spanska lag tyvärr. Det är väl på senare tid som vi har varit helt okej mot dem. Barça slog vi ut där ju. Och det är väl det senaste som vi har gjort det bra, men vi såg ju hur det gick mot Real Sociedad. De spelar ju nu mot PSG, och PSG har inte lett för dem heller, vad jag kan se. Utan de pressar högt och den här biten, medan Atletico Madrid gör lite tvärtom. De vill ligga på dekis. Och det är lite det Inter också vill göra. Kontra är ju det bästa vi är bra på liksom, med Thuram och Martinez. Men jag tycker ändå vi har spelat tillräckligt många matcher för att kunna anpassa oss till den här matchen. Och jag tycker inte vi ska bromsa nu eller senare.
Med det tänkte jag sätta en punkt här för dagens avsnitt.
Det låter bra.
En timme av raw content ungefär. Men skämt åsido, Kanye's och sidon och album och hit dit höger vänster. Vi tänkte ta det här avsnittet faktiskt och ta en liten shout. Hoppas han lyssnar för guds skull. Men vi har Daniel Scott i gruppen. Ni som har koll, ni vet. Och ni som inte har koll ska förklara. Men Daniel Scott har en dotter som har besegrat faktiskt. En vinnare är hon. Den största vinnaren tror jag. Den största scudetton man kan ta. Hon har besegrat en cancer som hon har kämpat med ett bra tag. Och fan vad glad man blir av att läsa sånt och höra sånt liksom. Det är skitnice. Det finns ett liv utanför fotbollen såklart. Och vi tänkte bara ta en liten shout och skicka ut ett liksom en stor kram, men också uppmana er alla att köpa de här armbanden som Daniel Scott har marknadsfört lite i gruppen, för att helt enkelt stötta och visa support för andra som kanske behöver gå igenom samma sak. Så att ta kontakt med Daniel om ni vill köpa ett sånt här armband. Du har ju ett, Addis. Du har ju köpt ett.
Jajamän, har det hela tiden.
Så är det.
Och fina färgerna och fina pärlorna.
Exakt. Superella finns det vissa det står på, så fortsa inte på de andra. Så ta kontakt med Daniel, fixa ett sånt här armband. Och så tackar vi för det avsnittet, fan. Och så hörs vi, ses vi.
Det gör vi. Ha det gött, hörni.
Ha det gött, hörni. Go, 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 as if you see Arnold.